Från konferenscenter till Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalaktiviteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters. Bröder och systrar, som ni kanske vet så gick vår kära vän och medarbetare Elder Robert E. Hales i det 12 apostlarnas korum i stillhet bort på sjukhuset den eftermiddag vid 12:15, omgiven av hans fru, andra familjemedlemmar och president Russell M. Nelson. Vi kommer att sakna honom. Hans godhet och vishet har välsignat våra liv under många år och vi uttrycker vår kärlek till hans kära fru och omvårdare Mary och uttrycker vårt djupa beklagande till familjen. Information om Elder Hales begravning kommer framöver. Bröder och systrar, i början av det här mötet, denna konferens, så uttrycker vi vår uppskattning för president Thomas S. Monson, under vilkens ledning vi möts och som är i sitt hem. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgen. Kören inleder det här mötet med att sjunga Du jordens konung kom. Inledningsbön får vi sedan av äldste Joseph W. Citati i det 70:s korum. Varefter kören sjunger Har jag gjort något gott?
Thank you. Vår kärleksfulla himmelske Fader, i början av det avslutande mötet på den här halvårskonferensen tackar vi dig för din ande som vi har känt, som vi har tagit emot. Vi är tacksamma för din sons försoning. Vi tackar för vår profet Thomas Månsson och de apostlar, siare och uppenbara som stödjer och hjälper oss. Vill du vaka över dem och deras familjer, att de må känna din kärlek och uppleva helande kraft enligt sina behov. Fader, i enighet öppnar vi våra hjärtan för syster Hales och hennes familj just i denna svåra tid. Vi är samlade i alla delar av världen för att lyssna, och vi ber nu att hjärtan och sinnen ska vara öppna, att vi kan höra, begrunda och sedan gå ut och göra din vilja och din sons vilja, i Jesu Kristi namn. Amen.
Have I had? will now be pleased to hear.
Nu har vi glädjen att få höra från äldste Emerson Ballard i det 12 apostlarnas korum.
He will be followed by
brother
Ted R. Callister, som är söndagsskolans generalpresident. Äldste Johnny L. Koch i det 70-års korum talar sedan till oss. Efter honom talar äldste Stanley G. Ellis, som avlöstes igår från att verka som generalauktoritets 70.
För 170 år sedan såg Brigham Young ut över Saltsjödalen för första gången och förkunnade: det här är rätt plats. Han kände igen platsen eftersom Herren hade uppenbarat den för honom. 1869 hade mer än 70 000 sista dagars heliga gjort den vandringen. Trots skillnader i språk, kultur och nationalitet hade de alla ett vittnesbörd om Fadern, Sonen och den heliga Anden. Jesu Kristi evangeliums återställelse och en önskan att bygga Sion, en fridens, glädjens och skönhetens plats, som förberedelse för frälsarens andra ankomst. Bland de första heliga som kom till Juta fanns Jane Manning James, dotter till en befriad slav, omvänd till den återställda kyrkan och en mycket anmärkningsvärd lärjunge som stod inför svåra utmaningar. Syster James förblev en trofast sista dagars helig fram till sin död 1908 vid 87 års ålder. Hon skriver: jag vill säga här med en gång att min tro på Jesu Kristi evangelium, som det förkunnas i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, är lika stark idag. Nej, om möjligt ännu starkare än det var den dagen när jag döptes. Jag betalar mitt tionde och mina offergåvor. Jag håller visdomsordet, jag lägger mig tidigt och stiger upp tidigt. Jag försöker på mitt ringa sätt vara ett gott exempel för alla. Syster James, som så många andra sista dagars heliga, byggde inte bara Sion med blod, svett och tårar, utan sökte också Herrens välsignelser genom att leva efter evangeliets principer så gott hon kunde, medan hon höll fast vid sin tro på Jesus Kristus, den store läkaren för alla som uppriktigt söker honom. De tidiga heliga var inte fullkomliga, men de etablerade en grund på vilken vi bygger våra familjer och ett samhälle som älskar och håller förbund, vilket belyses i olika nyhetsartiklar världen över på grund av vår hängivenhet mot Jesus Kristus och våra frivilliga ansträngningar att hjälpa andra, nära och fjärran. President Eyring, jag vill uttala mitt uppskattning för alla dessa änglar, tiotusentals som hjälper till vid översvämningarna just nu. Vi är så tacksamma för våra förfäder. Och om vi förlorar våra band till våra förfäder förlorar vi en dyrbar skatt. Jag har tidigare talat om varje steg i tro, och jag kommer att fortsätta i framtiden, för jag vet att det uppväxande släktet måste ha samma slags tro som de tidiga heliga hade på Herren Jesus Kristus och hans återställda evangelium. Mina egna pionjärförfäder och mödrar var bland de trofasta pionjärer som drog handkärror, åkte vagn och gick till Juta. De, liksom syster Jane Manning James, tog vart och ett av sina steg i djup tro på sin egen vandring. Deras dalböcker är fyllda av beskrivningar av svårigheter, hunger och sjukdom, men också av vittnesbörd om deras tro på Gud och på Jesu Kristi återställda evangelium. De hade få jordiska ägodelar, men njöt av rikliga välsignelser genom broderskapet och systerskapet de fann i Jesu Kristi kyrka. När de hade möjlighet lyfte de upp de betryckta och välsignade de sjuka genom att betjäna varandra och genom Guds prästadöme. Systrarna i Cash Valley i Utah betjänade de heliga hjälpföreningens anda för att arbeta i enighet för att hjälpa behövande. Min farfars mor, Margaret McNeil Ballard, tjänade vid sin maka Henrys sida där han presiderade som biskop i Logans andra församling i 40 år. 40 år. Margaret var president för hjälpföreningen i församlingen under 30 av de åren. Hon öppnade deras hem för fattiga, för sjuka, änkor, föräldralösa. Hon klädde de döda i deras rena tempelskrud. Även om det är passande och viktigt att minnas den historiska vandring som 1800-talets mormonpionjärer genomförde, behöver vi minnas att vandringen genom livet fortsätter. För var och en av oss när vi med föresatsen varje steg ett steg i tro bevisar vår egen tro. Nyomvända samlas inte längre i pionjärsamhällen i västra Förenta staterna. Istället samlas de i lokala församlingar där de heliga tillber vår himmelska fader i Jesu Kristi namn. Med över 30 000 församlingar runt om i världen samlas alla till sitt eget Sion. Som det står i skriften, ty detta är Sion, det renhjärtade. I vår vandring på livets stig prövas vi för att se om vi vill göra allt vad Herren har befallt. Många av oss gör fantastiska upptäcktsresor som leder till personlig tillfredsställelse och andlig upplysning. Några av oss däremot är på en vandring som leder till sorg, synd, ångest och förtvivlan. I det här sammanhanget ber jag dig fråga dig själv. Vilken är din destination? Vart tar dina fotsteg dig? Och leder din resa dig till en mångfald välsignelse som frälsaren har utlovat? Vandringen tillbaka till vår himmelske fader är den viktigaste vandringen i våra liv och den fortsätter varje dag, varje vecka, varje månad och varje år. När vi ökar vår tro på honom och på hans älskade son, Jesus Kristus. Vi måste vara noga med vart våra steg i livet tar oss. Vi måste vara vaksamma och lyda Jesu råd till sina lärjungar när han besvarade de här frågorna. Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade, se till att ingen man, och jag tillägger, eller kvinna, bedrar er. Idag upprepar jag tidigare råd från kyrkans ledare. Bröder och systrar, håll Kristi lära ren och bli aldrig bedragna av dem som manipulerar läran. Faderns och sonens evangelium återställdes genom Joseph Smith, profeten, för den här sista tidsutdelningen. Lyssna inte till dem som inte har ordinerats eller avskilts till ett ämbete i kyrkan och har erkänt genom allmänt bifall av kyrkans medlemmar. Akta er för organisationer, grupper eller enskilda som påstår sig ha hemliga svar på doktrinära frågor som de säger att dagens apostlar och profeter inte har eller förstår. Lyssna inte på dem som lockar med snabba rikedomar. Våra medlemmar har förlorats alldeles för mycket pengar, så var försiktiga. På vissa platser ser många av vårt folk bortom målet och letar efter hemlig kunskap i dyra, tveksamma behandlingsmetoder som ska hela och stödja dem. Ett officiellt uttalande från kyrkan för ett år sedan säger: vi uppmanar kyrkans medlemmar att vara försiktiga med att vara delaktiga i någon grupp som utlovar i utbyte mot pengar mirakulöst helande eller som säger sig ha speciella metoder som ger tillgång till helande kraft utan vederbörligen ordinerade prästernas bärare. Kyrkans handbok råder oss. Kyrkans medlemmar ska avstå från behandlingsmetoder som är diskutabla i etiskt eller rättsligt avseende. Lokala ledare bör råda medlemmar som har problem med hälsan att vända sig till kompetenta, praktiserande läkare som är legitimerade i det land där de är verksamma. Bröder och systrar, var visa och medvetna om att sådana behandlingsmetoder kan vara känslomässigt lockande, men de kan i slutändan visa sig vara andligt och fysiskt skadliga. För våra pionjärförfäder var självständighet och oberoende helt nödvändiga, men deras känsla av gemenskap var lika viktig. De arbetade tillsammans och hjälpte varandra att övervinna fysiska och känslomässiga utmaningar på sin tid. För männen fanns prästadömets kvorum och kvinnorna betjänades av hjälpföreningen. Det här har inte förändrats i vår tid. Hjälpföreningen och prästadömets kvorum sörjer för våra medlemmars andliga och timliga välfärd. Håll er kvar på evangeliets stig genom att låta varje steg vara ett steg i tro, så att ni tryggt kan komma tillbaka till vår himmelske Fader och Jesus Kristus. Herren är vår dyrbara frälsare. Han är världens återlösare. Vi måste ära hans heliga namn och inte missbruka det på något sätt och alltid sträva efter att hålla hans bud. Om vi gör det välsignar han oss och leder oss tryggt tillbaka. Jag uppmanar alla som hör min röst att välkomna och omfamna var och en som gör sin personliga vandring idag, oavsett var på vandringen de befinner sig. Kom ihåg att ingen kan dela med sig av en större välsignelse än budskapet om återställelsen som, när det tas emot och efterlevs, utlovar evig glädje och frid. Ja, evigt liv. Låt oss använda vår energi, vår styrka och vårt vittnesbörd till att hjälpa missionärerna hitta, undervisa och döpa Guds barn, så att de kan få kraften i evangeliets lära som vägledning i sina dagliga liv. Vi måste omfamna Guds barn med medkänsla och eliminera alla fördomar, inte minst rasism, sexism och nationalism. Låt det sägas att vi verkligen tror på Jesu Kristi återställa evangeliums välsignelser och att det är till för alla Guds barn. Jag vittnar om att vandringen fortsätter, och jag ber er alla att stanna kvar på evangeliets stig medan ni fortsätter framåt genom att räcka handen till alla Guds barn i kärlek och medkänsla, så att vi tillsammans kan rena våra hjärtan och våra händer, så att vi kan ta emot den mångfald välsignelser som väntar alla som verkligen älskar vår Fader och hans älskade son. Om detta ber jag ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
Mormons bok är inte bara slutstenen i vår religion. Den kan också bli slutstenen i våra vittnesbörd, så att den kan hålla våra vittnesbörd på säker plats när vi står inför prövningar eller obesvarade frågor. Den här boken är den enda tyngden i sanningens vågskål som väger mer än alla kritikernas argument tillsammans. Varför det? Eftersom den är sann var Joseph Smith profet, och den här är Jesu Kristi återupprättade kyrka, oavsett alla historiska eller andra argument som motsäger det. Av den anledningen är kritikerna fast beslutna att vederlägga Mormons bok, men de hinder de möter är oöverstigliga, för boken är sann. Först måste kritikerna förklara hur Joseph Smith, en 23-årig bondpojke med begränsad utbildning, skapade en bok med hundratals unika namn och platser och detaljerade berättelser och händelser. På grund av det säger många kritiker att han måste ha varit ett kreativt geni som använde sig av flertal böcker och andra lokala resurser för att skapa det historiska innehållet i Mormons bok. Men trots deras påstående finns det inte ett enda vittne som påstår sig ha sett Joseph med någon som helst av de påstådda resurser innan översättningen påbörjades. Även om det här argumentet vore sant är det bedrövligt otillräckligt för att förklara Mormons boks existens. Man måste besvara frågan, hur kunde Joseph läsa igenom alla dessa påstådda resurser, sila bort det relevanta, hålla ordning på intrikata fakta gällande vem som var på vilken plats och när de var där och sen diktera det perfekt ur minnet? För när Joseph översatte hade han inga anteckningar alls. Faktum är att hans hustru Emma sa han hade varken ett manuskript eller en bok att läsa ur. Om han hade haft något sånt hade han inte kunnat dölja det för mig. Så hur lyckades Joseph åstadkomma den här anmärkningsvärda bedriften att diktera en bok på över 500 sidor utan några anteckningar? För att kunna göra det måste han inte bara varit ett kreativt geni utan också haft en häpnadsväckande fotografiskt minne. Men om det är sant, varför har då inte kritikerna uppmärksammat en sån anmärkningsvärd talang? Men det finns mer. Den här argumenten täcker bara bokens historiska innehåll. De riktiga frågorna kvarstår ännu. Hur lyckades Joseph framställa en bok som strålar av anden och varifrån han fick sådana djuplodande lärosatser som till stor del klargör eller motsäger det kristna trodde på hans tid? Mormons bok lär till exempel i motsats till vad de flesta kristna tror att Adams fall var ett steg i rätt riktning. Den uppenbara förbunden som ingås vid dopet, vilka inte omnämns i Bibeln. Dessutom kan man fråga sig, varifrån fick Josef den kraftfulla insikten om att Kristi försoning gör det möjligt för honom att inte bara rena utan också fullkomliggöra oss? Varifrån fick han den häpnadsväckande predikan om tro som återfinns i Alma 32? Eller kung Benjamins predikan om frälsarens försoning, som kanske är den mest anmärkningsvärda predikan över det här ämnet som någonsin funnits i skrifterna. Eller liknelsen om olivträdet i all sin komplexitet och doktrinära rikedom. När jag läser den här liknelsen måste jag rita en karta för att kunna följa dess invecklade turer. Ska vi verkligen tro att Joseph Smith bara dikterade de här predikningarna direkt ur fantasin utan några som helst anteckningar? I motsats till en sån slutsats finns Guds fingertryck överallt i Mormons bok och fick han ses i dess majestätiska doktrinära sanningar, särskilt i dess mästerliga predikningar om Jesu Kristi försoning. Om Joseph inte var profet måste kritikerna för att kunna förklara det här och många andra anmärkningsvärda doktrinära insikter också argumentera för att han var ett teologiskt geni. Men om så är fallet måste man fråga sig, varför var Josef den enda på 1800 år efter Kristi verksamhet som kunde framställa ett sådant register av unika och förtydligande lärosatser? Eftersom det var uppenbarelse och inte begåvning som var källan till den här boken. Men även om vi antar att Josef var ett kreativt och teologiskt geni med fotografiskt minne, gör inte de här talangerna i sig honom till en skicklig författare. För att förklara Mormons boks existens måste kritikerna också hävda att Joseph i 23 års ålder var en naturligt begåvad författare. Hur kunde han annars väva ihop tjogtals namn, platser och händelser till en harmonisk helhet utan motsägelser? Hur kunde han författa detaljerade stridsstrategier, komponera vältaliga predikningar och skapa fraser som understrukits, memorerats, citerats och satts på kylskåpsdörrar av miljontals människor? Som till exempel när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast i er gudstjänst. Eller människorna är till för att de ska kunna ha glädje. Det är budskap med ett hjärta som slår. Budskap som lever, andas och inspirerar. Att föreslå att Joseph Smith vid 23 års ålder besatt de färdigheter som är nödvändiga för att kunna skriva de här monumentala verket i ett enda utkast under ungefär 65 arbetsdagar står helt enkelt i motsats till livets verklighet. President Russell M. Nelson, en erfaren och kunnig skribent, berättade att han nyligen gjorde över 40 justeringar i ett konferenstal. Ska vi verkligen tro att Joseph Smith helt på egen hand dikterade hela Mormons bok i ett enda utkast med bara några små grammatiska förändringar efterhand? Josephs hustru Emma berättade bekräftade omöjligheten i ett sådant åtagande. Josef, som ung man, kunde varken skriva eller diktera ett sammanhängande och välformulerat brev, än mindre en bok som Mormons bok. Och slutligen, även om man accepterar alla tidigare framlagda argument, oavsett hur tveksamma de än är, står kritikerna fortfarande inför ett stort hinder. Josef påstod att Mormons bok skrev på guldplåtar. Det här påståendet kritiserades obarmhärtigt i hans samtid, för alla visste ju att forntida historia skrevs på papyrus eller pergament, tills metallplåtar med forntida skrift upptäcktes många år senare. Dessutom hävdade kritikerna att användningen av cement på det här sätt som beskrivs i Mormons bok var bortom dessa tidiga amerikaners tekniska expertis, tills man hittade cementbyggnader i lämningar från forntida Amerika. Hur förklarar kritikerna de här och andra osannolika upptäckter nu? Ni förstår, Joseph Smith måste ha haft en väldig tur med sina gissningar. Trots alla odds emot honom och i motsats till all befintlig vetenskaplig och akademisk kunskap gissade han på något sätt ändå rätt när alla andra hade fel. När allt kommer omkring kan man undra hur någon kan tro på alla dessa, enligt kritikerna, påstådda faktorer och krafter så tursamt kunde kombineras att det blev omöjligt för Joseph Smith att skriva Mormons bok. Att det blev möjligt för Joseph Smith att skriva Mormons bok och starta en djävulsk bluff. Men var är logiken i det? I direkt motsats till ett sådant påstående har den här boken inspirerat miljoner människor att ta avstånd från Satan och leva mer kristuslika liv. Även om det finns de som kanske väljer att tro på kritikernas resonemang, är det en intellektuell och andlig återvändsgränd för mig. För att kunna tro på något sånt skulle jag vara tvungen att tro på det ena obevisade antagandet efter det andra. Dessutom skulle jag behöva bortse från vittnesbörden från vart och en av de 11 vittnena, trots att det var en av dem höll fast vid sitt vittnesbörd till slutet av sitt liv. Jag skulle behöva ta avstånd från de gudomliga lärosatser som fyller sida efter sida i den heliga bok med dess himmelska sanningar. Och jag skulle vara tvungen att ignorera det faktum att mängder av människor, inklusive jag själv, har kommit närmare Gud genom att läsa den här boken än genom någon annan bok. Och framförallt skulle jag vara tvungen att förneka den heliga andens bekräftande viskningar. Det skulle gå emot allt jag vet är sant. En begåvad vän till mig som lämnade kyrkan ett tag skrev till mig. Han skrev nyligen om sin återkomst. Till en början ville jag att man skulle bevisa Mormons bok för mig historiskt, geografiskt, språkligt och kulturellt. Men när jag istället fokuserade på vad den lär om Jesus Kristi evangelium och hans frälsande mission, började jag få ett vittnesbörd om det sanning. En dag när jag satt i mitt rum och läste Mormons bok stannade jag till och gick ner på knä och bad från hjärtat. Jag kände tydligt att himmelske fader viskade till mig, min ande, att kyrkan och Mormons bok definitivt var sanna. De 3,5 år jag undersökte kyrkan på nytt ledde mig helhjärtat och ett övertygande tillbaka till dess sanning. Om man tar sig tid att ödmjukt läsa och begrunda Mormons bok som min vän gjorde och uppmärksammar andens söta frukter, får man till slut det önskade vittnesbördet. Mormons bok är en av Guds ovärderliga gåvor till oss. Den är både ett svärd och en sköld. Den sänder Guds ord in i striden för att kämpa för de rättfärdigas hjärtan och tjänar som sanningens främsta försvarare. Och som heliga har vi inte bara plikten utan privilegiet att försvara Mormons bok, utan också möjlighet att gå på offensiven. Att med kraft predika dess gudomliga lärosatser och bära vittnesbörd om dess krönande vittne Jesus Kristus. Jag bär mitt högtidliga vittnesbörd om att Mormons bok översattes genom Guds gåva och kraft. Den är Guds övertygande vittne om Jesus Kristi gudomlighet, Joseph Smiths profetiska kallelse och att kyrkan absolut är sann. Må den bli slutstenen i vår vittnesbörd så att det kan sägas om oss, som du sa, det som omvända lamaniterna, att det aldrig avföll i Jesu Kristi namn. Amen.
In June 1994, I was anxiously driving back home from... I juni 1994 körde jag ivrigt hem efter jobbet för att se vårt landslag spela VM i fotboll på TV. Kort efter att jag hade börjat köra såg jag på avstånd hur en funktionshindrad man på trottoaren snabbt rullade fram i sin rullstol, dekorerad med vår brasilianska flagga. Jag förstod då att han också var på väg hem för att se matchen. När våra vägar korsades och våra blickar möttes kände jag för med bråkdelen av sekund starkt förenad med honom. Vi var på väg åt olika håll, kände inte varandra och hade helt klart olika sociala och fysiska förhållanden. Men vår delade passion för fotboll och kärlek till vårt land fick oss att känna oss som ett i det ögonblicket. Idag, flera decennier senare, kan jag fortfarande se de där ögonen och känna en stark samhörighet med den mannen. Vi vann ju trots allt matchen och VM det året. Herren förväntar sig att vi i kyrkan ska vara ett, trots våra skillnader. Han sa i lärarna förbunden, var ett. Om ni inte är ett, är ni inte mina. När vi går in i kapellet eller templet för att tillbe tillsammans som grupp bör vi lämna bakom oss skillnader såsom ras, social status, politiska preferenser, akademiska eller yrkesmässiga meriter och istället fokusera på våra gemensamma andliga mål. Vi sjunger psalmer tillsammans, begrundar samma förbund under sakramentet, uttalar samtidigt ett hörbart amen efter tal, lektioner och böner, vilket innebär att vi gemensamt instämmer med det som sagts. Det är sakerna som gör att vi tillsammans skapar en stark känsla av enighet i församlingen. Men det som verkligen avgör, förankrar eller förstör vår enighet är hur vi agerar när vi inte är tillsammans med våra medsyskon i kyrkan. Som vi alla vet är det oundvikligt och normalt att vi ibland talar om varandra. Beroende på vad vi väljer att säga om varandra kan våra ord antingen göra våra hjärtan förenade i enighet, som Alma sa vid Mormons vatten, eller så kan det urholka den kärlek, tillit och välvilja som bör finnas bland oss. Det finns kommentarer som långsamt förstör enigheten, såsom, jo, han är en bra biskop, men du skulle ha sett honom när han var ung. En mer konstruktiv version skulle kunna vara, biskopen är så bra och han har vuxit så mycket i mognad och visdom i åren. Ofta placerar vi andra i permanenta fack och säger något i stil med, vår hjälpföreningspresident är ett hopplöst fall, hon är så envis. Istället kan vi säga, hjälpföreningspresident har inte varit så flexibel på sistone. Kanske har hon det jobbigt, låt oss hjälpa och stödja henne. Bröder och systrar, vi har inte rätt att framställa någon, särskilt någon från vår krets i kyrkan, som ett dåligt färdigställd produkt. Snarare bör våra ord om våra medmänniskor avspegla vår tro på Jesus Kristus och hans försoning och på att vi i och genom honom alltid kan förändras till det bättre. En del börjar kritisera eller bli oeniga med ledare och medlemmar i kyrkan över småsaker. Så var fallet med en man som hette Simon Ryder, som blev medlem i kyrkan år 1831. Efter att ha läst en uppenbarelse som gällde honom blev han förvirrad av att se att hans namn stavats fel, som Ryder med bokstaven I istället för Y. Hans reaktion på händelsen bidrog till att han började ifrågasätta profeten och ledde så småningom till att han förföljde Josef och lämnade kyrkan. Det är också troligt att vi alla får uppleva någon form av tillrättavisning av våra ledare i kyrkan, vilket då blir ett prov på hur enade vi är med dem. Jag var bara 11, men jag minns för 44 år sedan att i möteshuset som min familj gick till kyrkan i skulle genomgå en större renovering. Innan renoveringen påbörjades hölls ett möte där lokala ledare och områdesledare diskuterade hur medlemmarna skulle bidra med arbetskraft för ändamålet. Min far, som tidigare hade presiderat över enheten i flera år, uttryckte sin starka åsikt att arbetet borde utföras av en entreprenör och inte av amatörer. Hans åsikt blev inte bara förkastad, utan vi hörde även att han vid det tillfället hade blivit strängt och offentligt tillrättavisad. Han var en man som var mycket hängiven kyrkan och som dessutom var veteran från andra världskriget i Europa, van vid att göra motstånd och kämpa för det han trodde på. Man kunde fråga sig hur han skulle reagera efter den händelsen. Skulle han hålla fast vid sin åsikt och fortsätta motsätta sig det redan fattade beslutet? Vi hade redan sett familjer i församlingen som blivit svagare i evangeliet och slutat komma på mötena, eftersom de inte kunde vara eniga med de som ledde. Jag såg också många av mina vänner från primär som inte förblev trofasta i sin ungdom, eftersom deras föräldrar alltid fann fel på medlemmarna i kyrkan. Men min pappa beslöt sig för att fortsätta vara ett med de heliga. När församlingens medlemmar samlades några dagar senare för att hjälpa till med bygget, inbjöd han vår familj att följa med honom till möteshuset där vi skulle vara tillgängliga för att hjälpa till på alla sätt. Jag ville fråga honom: pappa, varför hjälper vi till med bygget när du var emot att vi skulle ha medlemmar att göra det? Men hans ansiktsuttryck gjorde mig motvillig att ställa den frågan. Men jag bestämde mig för att vara tyst och bara följa med och hjälpa till med bygget. Pappa ville inte se det, fick inte se kapellet färdigt eftersom han dog innan arbetet var klart. Men vi andra i familjen, som nu leddes av vår mor, fortsatte att göra vår del tills det var färdigt. Och det gjorde oss eniga med honom, med kyrkan, medlemmar och ledare, och framförallt Herren. Strax före Jesus plågsamma upplevelse i Getsemane bad han till Fadern för sina apostlar och de heliga, att de alla ska vara ett så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Bröder och systrar, jag vittnar om att när vi bestämmer oss för att vara ett med medlemmarna och ledarna i kyrkan, både när vi är tillsammans och särskilt när vi är åtskilda, att vi känner oss mer fullständigt förenade med vår himmelske Fader och Frälsaren i Jesu Kristi namn. Amen.
Before I begin, as one representing all of us impacted by the devastation.
Innan jag börjar så vill jag säga att jag var en av de som drabbades av jordbävningen, och jag är tacksam för alla som har hjälpt och gett hopp. I oktober 2006 höll jag mitt första generalkonferenstal. Jag kände att ett viktigt budskap för den världsomfattande kyrkan är denna försäkran att Herren litar på oss. Han litar verkligen på oss på så många sätt. Han har gett oss Jesu Kristi evangelium och i den här tidsutdelningen dess fullhet. Han anförtror sin prästadömsmyndighet, komplett med nycklarna till dess rätta användning. Med den myndigheten kan vi välsigna, tjäna, ta emot förrättningar och ingå förbund. Och han anförtror oss med sin återställda kyrka, med det heliga templet. Han anförtror sina tjänare och beseglingsmakten att binda på jorden så att det är bundet i himlen. Han till och med anförtror oss uppgiften att vara jordiska föräldrar, lärare och vårdnadsgivare till hans barn. Efter de här åren av tjänandes generalaktivitet i många delar av världen förgunnar jag med ännu större visshet. Han litar på oss. Frågan för den här konferensen är: litar vi på honom? President Thomas S. Monson påminner oss ofta om att förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stiga jämna. Håll dig inte själv för vis. Litar vi på att hans bud är för vårt bästa? Att hans ledare, om än ofullkomliga, leder oss väl? Att hans löften gäller? Litar vi på att vår himmelske Fader Jesus Kristus känner oss och vill hjälpa oss? Till och med i prövningar, utmaningar, svåra situationer och hårda tider. Litar vi fortfarande på honom? När jag ser tillbaka har jag lärt några av de bästa läxorna i de svåraste tiderna. Som ungdom, på mission, i början av min yrkesbana, i strävanden att ära mina kallelser, fostra en stor familj eller i kampen för oberoende. Det verkar uppenbart att svårt är bra. Svårigheter gör oss starkare, ödmjukar oss och ger oss möjlighet att visa vad vi går för. Våra kära handkära pionjärer lärde känna Gud i sin största nöd. Varför tog det 2 kapitel för Nefi och hans bröder att få tag i mässingsplåtarna och bara 3 verser att få Ismaels familj att följa med dem i ödemarken? Det verkar som att Herren vill stärka Nefi genom svårigheten i att få tag på plåtarna. Svårigheterna i våra liv bör inte komma som någon överraskning. Ett av de tidigaste förbunden vi ingår med Herren är att leva efter offerlagen. Offer innebär per definition att försaka något begärligt. Med erfarenheten kommer insikten att det är ett lågt pris att betala jämfört med välsignelserna som följer. Joseph Smith sa, en religion som inte fordrar att allt ska uppoffras har aldrig kraft att frambringa den tro som är nödvändig för att erhålla liv och frälsning. Medlemmarna i gudomen är inte främmande för svårigheter. Gud Fadern offrade sin enfödde son till försoningens fruktansvärda lidande som innefattade döden genom korsfästelse. I skrifterna står det att Jesus Kristus lärde sig lydnad genom sitt lidande. Han led frivilligt försoningens vånda. Den heliga anden måste vara långmodig för att mana, varna och vägleda oss bara för att ibland ignoreras, misstolkas eller glömma. Svårigheter är en del av evangeliets plan. En av avsikterna med det här livet är att vi ska prövas. Få har lidit mer oförtjänt än Almas folk. De flydde från den onde kung Noah bara för att bli slavar till ammoniterna. Genom de här prövningarna lärde Herren dem att han tuktar sitt folk och prövar deras tålamod och deras tro. Under de här förfärliga dagarna i Liberty-fängelset undervisade Herren Joseph Smith om att uthärda väl och lovade honom att det han gjorde skulle allt detta ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. President Thomas S. Monson har vädjat, må vi alltid välja det svåra och rätta istället för det felaktiga och lätta. Vad gäller våra tempel förklarar den att ingen uppoffring är för stor, inget pris är för tungt, inget bemödande för svårt för att få templets välsignelser. I naturens värld är svårigheter en del av livets kretslopp. Det är svårt för en kyckling att kläckas ur det hårda äggskalet. Men om någon försöker underlätta det, utvecklar kycklingen inte den nödvändiga styrkan för att leva. På samma sätt stärks fjärilen i kampen för att lämna kokongen för det liv som den kommer att leva. Genom de här exemplen ser vi att svårigheter är konstanten. Alla möter vi svårigheter. Variabeln är vår reaktion på det svåra. Vid ett tillfälle i Mormons bok led folket stor förföljelse och många lidanden. Hur reagerade de? De fastade och bad ofta och växte sig starkare och starkare i sin ödmjukhet och fastare i tron på Kristus, tills deras själar fylldes av glädje och tröst. Ett annat exempel inträffade efter år av krig. På grund av det mycket långa kriget mellan nefiterna och lamaniterna hade många blivit förhärdade. Och många hade veknat till följd av sina lidanden så att de ödmjukade sig inför Gud. Ja, i djupaste ödmjukhet. Alla väljer vi vår reaktion på det som är svårt. Innan jag fick den här kallelsen var jag ekonomikonsult i Houston i Texas. För det mesta arbetade jag med mångmiljonärer som ägde egna företag. Nästan alla hade skapat ett framgångsrikt företag från ingenting genom massor av hårt arbete. Det sorgligaste för mig var att höra att vissa av dem ville att göra det lättare för sina barn. De ville inte att deras barn skulle lida som de hade gjort. Med andra ord, berövade de sina barn just det som hade gjort dem själva framgångsrika. Å andra sidan känner vi en familj med en helt annan inställning. Föräldrarna inspirerades av J.C. Pennys upplevelse då hans far sa till honom när han hade fyllt 8 år att han fick klara sig själv ekonomiskt. De utarbetade en egen version. När vart och ett av barnen gick ut high school fick de klara sig själva ekonomiskt i sin fortsatta utbildning på universitetsnivå och så vidare och med avseende på ekonomiskt underhåll. Lyckligtvis reagerade barnen klokt. De hade alla tagit högskoleexamen och några av dem hade även utbildat sig vidare, helt på egen hand. Det var inte lätt, men de gjorde det. Och de gjorde det genom hårt arbete och tro. Frågan, litar vi på honom? Kanske bättre kan formuleras, har vi tro nog att lita på honom? Har vi tro nog att lita på hans löften vad gäller tionde? Att med 90% av vår inkomst plus Herrens hjälp klarar vi oss bättre än med 100% av vår egen årsinkomst på egen hand? Har vi tillräckligt med tro för att lita på att han besöker oss i våra svårigheter? Att han strider mot våra motståndare? Att han ska helga våra lidanden för vårt bästa? Kommer vi att utöva den nödvändiga tron till att hålla hans bud så att han kan välsigna oss både andligt och timligt? Och kommer vi hålla oss trofasta in till änden så att han kan ta emot oss i sin närhet? Bröder och systrar, vi kan ha nog tro att lita på honom. Han vill vårt bästa, han besvarar våra böner och han håller sina löften. Han har makten att hålla dessa löften. Han vet allting och viktigast av allt är att han vet vad som är bäst. Vår värld idag är svår. Vi har otyglad ondska, korruption i varje nation, terrorism och även som når även trygga platser, ekonomisk kollaps, arbetslöshet, sjukdom, naturkatastrofer, inbördeskrig, despotiska ledare och så vidare. Vad bör vi göra? Ska vi fly eller fäkta? Vilket är rätt? Båda valen kan vara farliga. Det var farligt för George Washington och hans arméer att strida, men också för våra pionjärförfäder att fly. Det var farligt för Nelson Mandela att kämpa för frihet, och det har sagts att det enda som behövs för att det onda ska segra är att goda människor inte gör någonting. Vad vi än gör bör vi inte fatta beslut eller agera i en anda av rädsla. För det är sant att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Inser ni att tanken frukta inte betonas överallt i skrifterna? Herren har lärt mig att modlöshet och rädsla är redskap för motståndaren. Herrens svar på svåra tider är att gå framåt med tro. Var och en av oss kan ha olika åsikter om vad som är svårt. Vissa tycker det är svårt att betala tionden när ekonomin tryter. Ledare tycker att det är svårt att förvänta sig att fattiga ska betala tionde. Det kan vara svårt för vissa av oss att gå framåt med tro och gifta oss och bilda familj. Visst de som tycker att det är svårt att vara nöjd med det som Herren har tilldelat dem. Det kan vara svårt att vara nöjd med sitt nuvarande ämbete. Kyrkans disciplinära åtgärder kan verka svåra, men för vissa markerar det början på den sanna omvändelseprocessen. Oavsett vad det gäller kan svårighet vara bra för dem som vill gå framåt med tro och lita på Herren och hans plan. Bröder och systrar, jag vittnar om att de här ledarna som sitter bakom mig är kallade av Gud. Deras önskan är att tjäna Herren väl och hjälpa oss att förankra evangeliet i våra hjärtan. Och jag älskar och stöder dem. Jag älskar vår frälsare Jesus Kristus. Jag förändras över att han älskade Fadern och oss tillräckligt mycket för att bli vår frälsare och återlösare. Att han genom att göra det var tvungen att lida så mycket och att det fick honom att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Men trots att han stod inför den ohyggliga utsikt och dess nödvändighet intygade han för Fadern, men ske inte min vilja utan din. Jag jublar över ängens ord, han är inte här, han har uppstått. Hans föredöme är verkligen vägen, sanningen och livet. Endast genom att följa det föredömet kan vi finna frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. Min största önskan med att stå med Mormon som en sann Jesu Kristi lärjunge och en dag få höra bra, du gode och trogne tjänare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu tillsammans med kören Kom, låt oss nu glädjas, nummer 3 i den svenska psalmboken. Efter sången får vi lyssna till gästerna Alison de Paula Parea, Ines Arden och José L. Alonso i det 70s kvorum. Efter deras tal sjunger kören ifall Jesus stod bredvid mig.
This is the 187th
187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
När jag var omkring 7 och frågade min mamma, nu och jag dör och jag kommer till himlen, är du fortfarande min mamma då? Hon hade inte väntat sig en sån fråga, men hon svarade så gott hon kunde. Nej, i himlen är vi bröder och systrar allihopa. Jag är inte din mamma då. Det var inte det svaret jag hade hoppats på. En tid efter det korta samtalet kom 2 unga män till vår dörr. Som genom ett under lät min pappa dem komma in. De sa att de var missionärer från Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. De här äldsterna som vi lärde oss kalla dem började undervisa vår familj. Jag minns tydligt våra känslor av glädje och upprymdhet varje gång de kom hem till oss. De berättade att en ung man hade gått till en lund för att fråga Gud vilken kyrka som var sann. Och att han fick se Gud och Jesus Kristus. Äldsterna visade oss en bild av den synen. Och när jag såg den visste jag att Joseph Smith verkligen hade sett Gud, Fadern och Jesus Kristus. Missionärerna sa att tack vare den här synen fanns Jesus Kristus i samma kyrka återigen på jorden. Missionärerna lärde oss också om Guds plan för vår lycka och besvarade familjens frågor om religion. De lärde oss att familjer faktiskt kan vara tillsammans efter det här livet som far, mor, söner och döttrar. Vår familj blev döpt. Vägen till att ändra på gamla vanor, överge traditioner och bli aktiva medlemmar i kyrkan var ibland lite besvärlig. Men tack vare Guds nåd och kärlek och med hjälp av många ledare och medlemmar klarade vi oss igenom de första prövande åren. Miljontals människor som redan anslutit sig till kyrkan, såväl som alla de som omvänder sig och låter döpa sig varje vecka, har fått ett vittnesbörd om den första synen. Den heliga anden kan upprepa den här bekräftelsen ofta för oss, var och en, när vi försöker efterleva de enkla sanningarna i Jesu Kristi evangelium. Den första synen av profeten Joseph Smith frambringade ytterligare kunskap och sanning som är grundläggande för vår lycka i det här livet och vår upphöjelse hos Gud. Jag ska nämna tre av de sanningar vi fått och måste handla efter på grund av att en ung pojke knäböjde i uppriktig bön. En grundläggande sanning vi lär av den första synen och profeten Joseph Smith är att Gud kallar profeter, siare och uppenbarare till att undervisa, vägleda, varna och leda oss. De här männen är Guds språkrör på jorden med myndighet att tala och handla i Herrens namn. Genom att noggrant följa deras anvisningar blir vi beskyddade och får ta emot stora välsignelser på vår färd på den här jorden. När jag studerade på BYU som ung, ensamstående, återvänd missionär, deltog jag i ett pressandesmöte på generalkonferensen i tabernaklet på Temple Square. President Ezra Taft Benson, som då var kyrkans president, betonade att varje återvänd missionär skulle ta äktenskapet på allvar och prioritera det högt i sitt liv. Efter det mötet visste jag att jag hade kallats till omvändelse och behövde handla enligt profetens anvisning och råd. Alltså bestämde jag mig för att resa hem till Brasilien för att finna en hustru. Innan jag reste till Brasilien för att praktisera i 2 månader ringde jag mamma och några vänner och gjorde en lista över ungefär 10 unga kvinnor. Var och en potentiell hustru. I Brasilien, efter mycket begrundan och bön, träffade, dejtade, förlovade jag mig med och bestämde datum för giftermål med en av de unga kvinnorna på listan. Det var ingen rekordtid för studenter vid Provo i Utah att dejta och förlova sig. Men det gick snabbt med brasilianska mått mätt. Några månader senare gifte jag mig med Elaine. Hon är mitt livs kärlek. Och hon är en underbar välsignelse. Jag föreslår inte att alla ska göra liknande lista, men jag föreslår. Och kanske mer än föreslår. Att vi alltid ska handla när våra levande profeter talar. Guds profet idag är president Thomas S. Monson. Och vi blir välsignade om vi noggrant följer hans anvisningar. Ytterligare en sanning vi lär oss, tack vare den första synen och profeten Joseph Smith, är den om Guds sanna natur. Tänk bara på hur välsignade vi är, som vet att Gud är en varelse med en kropp av kött och ben, lika påtaglig som vår egen. Att vi kan dyrka en Gud som är verklig, som vi kan förstå och som har visat och uppenbarat sig och sin son för sina profeter, både forntida profeter och profeter i de här dagarna. Han är en Gud som hör och besvarar våra böner. En Gud som vakar över oss från himlen där ovan och som ständigt bryr oss om vårt andliga och timliga välmående. En Gud som gav oss handlingsfrihet att själva bestämma oss för att följa honom och lyda hans befallningar utan tvång. En Gud som ger oss välsignelse och låter oss möta prövningar så att vi kan växa och bli som han. Han är en kärleksfull Gud som gav oss en plan genom vilken vi kan uppleva lycka i det här livet och i evigheten. Av den första synen och profeten Joseph Smith fick vi kunskap om Herren Jesu Kristi verklighet och heliga uppdrag. Han som är hörnstenen i vår religion. Eftersom döden kom in i världen kommer vi alla, så sant som vi lever nu, att dö en dag. En av dödens följder skulle ha varit den bestående förlusten av vår fysiska kropp. Vi skulle inte ha kunnat göra något för att få tillbaka den. Dessutom skulle vi, efter alla syndar under vår resa på jorden, aldrig ha kunnat återvända till vår himmelska faders närvaro. Kan ni tänka er följderna av att beröva samvaro med Gud och att aldrig få en kropp igen? En frälsare, en återlösare var nödvändig för att befria oss från döden och synden. Under vår himmelske faders ledning kom Jesus Kristus till jorden, led, dog på korset och uppstod, så att också vi kan uppstå och med uppriktig omvändelse och genom att ingå och hålla heliga förbund än en gång få vara hos Gud. Jakob förklarade: "O, hur stor är inte vår Guds godhet som bereder en väg för vår flykt ut ur detta hemska vidunders grepp. Ja, detta vidunder, död och helvete som jag kallar kroppens död och även andens död." Jesus är den utlovade Messias, lagstiftaren, Israels helige, vår Herre och vår frälsare, vår återlösare, vår kung, vårt allt. Må vi alla fortsätta handla efter de här grundläggande sanningarna och den här kunskapen och erbjuda Gud och hans älskade son vår lydnad. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tidigt en morgon såg jag en hungrig och välkamouflerad larv på en vacker rosenbuske. Med tanke på hur några av de bladlösa skotten såg ut var det tydligt att även vid ett snabbt ögonkast att den hade tuggat i sig de späda bladen med sitt hotfulla gap. Jag kunde inte låta bli att tänka att det metaforiskt sett finns människor som är som den här larven. De finns runt om i världen men är så listigt förklädda att vi ibland släpper in dem i våra liv. Och innan vi vet ordet av har de ätit upp våra och våra familjemedlemmars och vänners andliga rötter. Vi lever i en tid då det vimlar av felaktig information om vad vi tror på. Om vi i sådana här tider försummar att skydda och fördjupa våra andliga rötter är det som att be om att få dem uppätna av dem som strävar efter att förgöra vår tro på Kristus och hans återställda kyrka. På Mormons boks tid var det Zeezrom som försökte omintetgöra människornas tro. Hans ord och handlingar var motståndarens snaror som han lagt för att fånga folket så att han kunde få dem att underkasta sig honom
så att han kunde omsluta dem med sina kedjor. Samma snaror finns idag. Och om vi inte andligen är på vakt och bygger en säker grundval på vår återlösare, kan det hända att vi låter oss bindas av Satans kedjor och varsamt ledas ned för det förbjudna stigar som nämns i Mormons bok. Aposteln Paulus gav på sin tid en varning som gäller även i våra dagar. För jag vet att ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Han och våra apostlars och profeters varningar påminner oss om att vi måste göra allt vi kan för att andligen rusta oss mot motstånd och bedrägeri. När jag besöker kyrkans församlingar och stavar blir jag inspirerad av vad jag ser, hör och känner när våra heliga på ett positivt och trofast sätt följer frälsarens och hans tjänares lärdomar. Att medlemmarna blir bättre på att helga sabbatsdagen är bara ett exempel på hur de rustar sig andligen genom att hörsamma profetiska uppmaningar. Ett annat bevis finner vi i hur mycket mer tempel- och släktforskningsarbete som utförs när familjer samlar in sina förfäder genom templets förrättningar. Våra andliga rötter sträcker sig djupare när vi befäster vår tro genom uppriktiga personliga böner och familjeböner, omvänder oss dagligen, söker en helig andens sällskap och lär oss om vår frälsare och hans egenskaper och strävar efter att bli mer som han. Vår frälsare Jesus Kristus är världens ljus och han kallar oss att följa honom. Vi måste ständigt förlita oss på honom, särskilt under mörka och stormiga nätter när tvivlens och osäkerhetens vindar drar in som en tät dimma. Om det verkar som om man pekar finger mot er från andra sidan floden där en stor och rymlig byggnad står för att håna, förnedra och locka er, vill jag att ni omedelbart vänder er bort så att ni inte genom list och falskhet övertalas att skiljas från sanningen och dess välsignelser. Men enbart det kommer inte att räcka idag när förvrängningar talas, skrivs och visas. Esther, Robert D. Hales lärde att om ni inte är helt hängivna i evangeliet och inte lever enligt det med allt ert hjärta, all er förmåga, allt ert förstånd och all er styrka, kan inte frambringa nog mycket ljus för att mota bort mönstret. Nog är det väl så att vår önskan att följa Kristus som världens ljus innebär att vi måste handla enligt hans lärdomar. Vi blir andligt stärkta, befästa och skyddade när vi handlar utifrån Guds ord. Ju större ljuset är i våra liv, desto större blir skuggorna. Färre blir skuggorna, men även i ett överflöd av ljus stöter vi på personer och kommentarer som förvränger vår lära och prövar vår tro. Aposteln Jakob skrek: ni vet ju att när vår tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Med denna insikt lärde Neil Maxwell: en uthållig lärjunge blir varken förvånad eller tillintetgjord när kyrkan förtalas. Det händer att det uppstår frågor om vår kyrkas historia och lära. Vi måste vara mycket noga med vart vi vänder oss för att finna de rätta svaren. Vi vinner ingenting på att utforska en mindre vetande eller missnöjd persons uppfattningar och åsikter. Aposteln Jakob gav oss det bästa rådet: om någon av er brister i visdom ska han be till Gud. Innan vi ber till Gud så måste vi först noggrant studera. För som skrifterna säger måste vi söka de bästa böcker efter visdomsord. Söka lärdom, ja, genom studier och även genom tro. Det finns ett rikt överflöd av dessa böcker som skrivits av gudomligt inspirerade ledare i kyrkan och erkända, säkra och pålitliga forskare som studerat kyrkans historia och lärosatser. Dock överträffar ingen av dem de storslagna ord som Gud uppenbarat i helig skrift. Från dessa tunna sidor som ändå rymmer så många andliga insikter lär vi oss sanning genom den heliga anden och växer därför ljus. President Thomas S. Monson har vädjat till oss
att under bön studera och begrunda Mormons bok varje dag. För flera år sedan, när jag tjänade, verkade som president för Fiemissionen Suva, hade några missionärer en upplevelse som stärkte deras övertygelse om Mormons boks omvändande kraft. En varm och fuktig dag kom två äldste till ett hus i en liten by i Labasa. När de knackade på dörren öppnade en gammal man som lyssnade på missionärerna när de vittnade om att Mormons bok är sann. De gav honom ett exemplar och uppmanade honom att läsa den och be för att, som de, för att få veta att den är Guds ord. Hans svar var kort: imorgon ska jag ut och fiska igen. Jag ska läsa den när jag är ute på havet, och när jag kommer tillbaka kan ni besöka mig igen. Medan han var borta gjordes förflyttningar, och några veckor senare kom ett nytt par äldster på besök till fiskaren. Vid det laget hade han läst hela Mormons bok, fått bekräftelse på att den var sann och var ivrig att få veta mer. Den här mannen hade blivit omvänd genom den heliga anden som vittnade om de dyrbara orden på varje sida med händelser och lärosatser som förmedlades för länge sedan och bevarades för vår tid i Mormons bok. Samma välsignelse är tillgänglig för var och en av oss. Hemmet är en idealisk plats för familjer att studera och dela med sig av viktiga insikter från skrifterna och levande profeters ord, och för att hämta kyrkans material på lds.org. Där finner ni ett överflöd av information om evangelieämnen, såsom beskrivningar av den första synen. När vi studerar de bästa böcker skyddar vi oss från de hotfulla gap som vill tugga i sig våra andliga rötter. Även när vi bett, studerat och begrundat kan det fortfarande finnas frågor som vi ännu inte har svar på, men få inte låta det släcka den flamma av tro som flämtar inom oss. Sådana frågor ger oss möjlighet att bygga vår tro och bör inte ge bränsle åt ett flyktigt ögonblick av bedrägligt tvivel. Det ligger i religionens natur att inte ha ett givet svar på varje fråga, för det är ett av syftena med tro. Angående tro har Jeffrey R. Holland lärt oss att när de stunderna kommer och problem uppstår vars lösning inte uppnås omedelbart, håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får ytterligare kunskap. Runt omkring oss ser vi glädjen hos så många som står starka genom att ständigt nära sina andliga rötter. Deras tro och lydnad räcker för att de ska sätta ett stort hopp till frälsaren, och från det kommer stor glädje. De påstås inte veta allt, men de har betalat priset för att veta tillräckligt för att känna frid och ha tålamod i sin strävan att veta mer. Rad på rad befästs deras tro på Kristus, och de så starka som medborgare tillsammans med de heliga. Låt oss alla leva så att kamouflerade larvers hotfulla gap varken nu eller någonsin finner en plats i våra liv, så att vi förblir ståndaktiga i tron på Kristus in till änden. I Jesu Kristi namn. Amen.
Under den sista måltiden gav frälsaren sina lärjungar ett nytt bud med orden: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Frälsarens lärjungar fick ett nytt bud om att göra någonting mer, någonting större och någonting mer gudomligt. Detta nya bud och denna nya inbjudan sammanfattas i nyckelfrasen: så som jag har älskat er. Kärlek är handling. En känsla av djup tillgivenhet, omtanke och ömhet är största exemplet på Guds kärlek till sina barn. Finner vi Jesu Kristi oändliga försoning, Johannes skrev. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. En egenskap som Jesu Kristi lärjunga har är kärlek till Gud och sina medmänniskor. För några år sedan när vår äldsta sonson José var 4 år lekte han med min fru. Medan hon skrattade och skojade tillsammans frågade vår sonson: älskar du mig, farmor? Hon svarade ja. José, jag älskar dig. Då ställde han en annan fråga. Hur vet du att du älskar mig? Hon förklarade för honom hur hon kände och berättade också om allt hon gjort och var villig att göra för honom. Senare ställde min fru samma frågor till José, inklusive den skarpsinniga frågan: hur vet du att du älskar mig? Han svarade oskyldigt men uppriktigt: jag älskar dig eftersom jag känner det inuti mitt hjärta. Josés kärleksfulla sätt att behandla sin farmor då och alltid visar att kärlek är en kombination av handlingar och djupa känslor. Kung Benjamin förkunnade: se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast i Guds tjänst. I dagens värld, där det på grund av olika omständigheter finns så mycket lidande, är ett meddelande med ett roligt emoji eller en fin bild med orden "jag älskar dig" någonting bra och betydelsefullt. Men det många av oss behöver göra är att lägga ner våra mobila enheter och gå ut och med våra händer och fötter hjälpa andra som är i nöd. Kärlek utan tjänande är som tro utan gärningar. Den är död. Den kärlek som är Kristi rena kärlek driver oss inte bara till att handla och tjäna utan också till att ha styrkan att förlåta oavsett situationen. Får jag berätta om en upplevelse som har påverkat och förändrat mitt liv? Ted och Sharon, Coopers föräldrar, har gett mig tillåtelse att berätta vad som hände deras familj för mer än 9 år sedan. Jag ska berätta om upplevelsen ur Teds, Coopers fars, perspektiv. 21 augusti 2008 var det skolstart och Coopers 3 äldre bröder, Ivan, Garrett och Logan, stod alla vid busshållplatsen och väntade på att gå ombord på sina bussar. Cooper som var 4 år satt på sin cykel och min fru Sharon hade promenerat. Min fru stod på andra sidan gatan och gjorde tecken åt Cooper att cykla över. Samtidigt gjorde en bil en mycket långsam vänstersväng och körde över Cooper. Jag fick telefonsamtal från en granne som sa att Cooper hade blivit överkörd. Jag körde snabbt ner till busshållplatsen för att vara hos honom. Cooper låg på gräset och hade svårt att andas. Men han hade inga synliga skador. Jag föll på knä bredvid Cooper och sa tröstande saker. Så här: allt kommer att bli bra, håll ut. I det ögonblicket dök högprästernas gruppledare Nathan och hans fru upp. Hon föreslog att vi skulle ge Cooper en prästadömets välsignelse. Vi la händerna på Coopers huvud. Jag minns inte vad jag sa i välsignelsen. Men jag minns tydligt känslan av att det fanns andra runt omkring oss. Och det var i det ögonblicket jag insåg att Cooper skulle gå bort. Han flögs med helikopter till sjukhuset men gick mycket riktigt bort. Jag kände att min himmelska fader sa mig att mitt jordiska förvaltarskap var över och att Cooper nu var i hans vård. Vi hade tillfälle att tillbringa lite tid med Cooper på sjukhuset. Personalen hade gjort i ordning honom så att vi kunde hålla om honom och ta farväl och lät oss hålla och tillbringa så mycket tid med honom som vi ville. På vägen hem såg min förkrossade fru och jag på varandra och började prata om pojken som hade kört bilen. Vi kände honom inte, även om han bara bodde en gata bort och tillhörde vår församling. Nästa dag var mycket svår för oss, för vi var alla fullständigt överväldigade av sorg. Jag föll på knä och bad den mest uppriktiga bön jag någonsin bett. I min frälsares namn bad jag min himmelske fader att ta bort min överväldigande sorg. Han gjorde det. Senare samma dag ordnade en av rådgivarna i vårt statspresidentskap så att vi fick träffa den unga mannen som hade kört bilen och dennes föräldrar i rådgivarens hem. Sharon och jag väntade på att pojken och hans föräldrar skulle komma. När dörren öppnades mötte vi dem för första gången. Min biskop viskade i mitt öra: gå till honom. Sharon och jag omfamnade honom i en stor gruppkram. Vi grät tillsammans i vad som verkade vara en lång stund. Vi sa att vi visste att det som hade hänt var en ren olyckshändelse. Det var för både mig och Sharon ett under att vi kände som vi gjorde och fortfarande gör. Genom Guds nåd kunde vi följa den stora stigen, den uppenbara stigen, den enda stigen, och älska denna gode unge man. Vi har kommit honom och hans familj mycket nära under åren. Han har delat sina viktigaste livshändelser med oss. Vi var till och med när han gick igenom templet i förberedelse för sin mission. Ted vet utan tvekan att vår himmelska fader älskar oss. Han vet att förmågan att förlåta och på så sätt lyfta en börda från sina egna axlar är lika ljuvlig som att bli förlåten. Denna ljuvlighet kommer att följa vårt största exempel. I Mormons bok säger Alma om frälsaren: och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att det ord som skulle kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Bröder och systrar, vilken underbar berättelse om sann kärlek och förlåtelse. På samma sätt kan vi få lycka och glädje när vi tjänar och förlåter andra. Georgie, ett annat av våra barnbarn, säger ofta: vad för slags familj är vi? Och han svarar: vi är en lycklig familj. President Thomas S. Monson gav oss rådet, citat: låt oss se på våra liv och bestämma oss för att följa frälsarens exempel genom att vara vänliga, kärleksfulla och ha kristlig kärlek. Jag vet att vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus älskar oss och är villiga att hjälpa oss att handla när vi älskar andra så som de har älskat oss. Och jag vet att genom att tjäna och förlåta andra med sann kärlek kan vi bli helade och få styrka att övervinna våra egna svårigheter. Och detta säger jag i Jesu Kristi namn. Amen. Thank you.
at the conclusion of the conference. Nu i slutet av konferensen uttrycker vi djup uppskattning till alla som har arbetat så hängivet för att förbereda för de här mötena. Vi tackar dem som talat och de som har framfört inspirerande musik. Vår avslutande talare det här mötet är äldste Neil L. Anderson i det 12 apostlarnas kvorum. Efter äldste Andersons tal avslutar kören mötet med att sjunga Israel, nu Gud dig kallar. Avslutningsbönen får vi sedan av äldste Evan A. Schmutz i det 70-års kvorum och konferensen avslutas.
First, a kind word for the little children.
Yes, this barn. Först några vänliga ord till alla små barn. Ja, det här är det sista mötet och ja, jag är den sista talaren. När jag nyligen besökte Provos centrala tempel i Utah beundrade jag en tavla som hette Den första synen från fjärran. Målningen föreställer ljuset och kraften från himlen när fadern och sonen besökte den unge Josef Smith. Jag gör ingen jämförelse med den heliga händelsen som inledde återställelsen, men jag kan föreställa mig en liknande bild som återspeglar hur Guds ljus och andliga kraft sänker sig över den här generalkonferensen och hur den kraften och det ljuset i sin tur sprider sig över hela världen. Jag vittnar för er om att Jesus är Kristus, att han styr detta heliga verks angelägenheter och att generalkonferensen är ett av de mycket viktiga tillfällen då han ger vägledning till sin kyrka och till oss personligen. Den dagen då kyrkan organiserades utnämnde Herren Josef Smith till profet, siare och uppenbarare och en Herrens Jesu Kristi apostel och sa till kyrkan: till hans ord ska ni ta emot som från min egen mun med största tålamod och tro. Ty om ni gör detta ska helvetets portar inte få överhand över er. Och Herren Gud ska skingra mörkets makter framför er och låta himlarna själva för er skull. Senare blev alla medlemmar i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum också inröstade och ordinerade till profeter, siare och uppenbarare. När vi nu träffas under ledning av president Thomas S. Monson förväntar vi oss att få höra Herrens vilja, Herrens sinne, Herrens röst och Guds kraft till frälsning. Vi litar på hans löfte, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst. Det är detsamma. I tumultet och förvirringen i vår moderna värld är förtröstan och tron på ordet från första presidentskapet och de 12 kvorum avgörande för vår andliga tillväxt och uthållighet. Vi är samlats för att delta i denna underbara konferens. Miljontals sista dagars heliga och andra troende i över 200 länder med över 93 talade språk deltar i de här mötena eller läser budskapen från konferensen. Vi kommer hit efter att ha bett och förberett oss. För många av oss finns det brådskande bekymmer och uppriktiga frågor. Vi vill förnya vår tro på vår frälsare Jesus Kristus och stärka vår förmåga att stå emot frestelser och undvika distraktioner. Vi kommer för att bli undervisade från höjden. För första presidentskapet och de 12 som normalt sett talar på varje konferens är det enorma ansvaret att förbereda budskapen både en återkommande börda och ett heligt förtroende. För flera år sedan innan jag började verka som generalauktoritet frågade jag äldste Dallin H. Oak som han förberedde ett separat tal till varje stavskonferens. Han svarade att han inte gjorde det, men tillade: men det är annat med mina generalkonferenstal. Jag måste kanske göra 12-15 utkast för att vara säker på att jag säger det som Herren vill att jag ska säga. När och hur kommer inspirationen till en generalkonferenstal? Utan att få ämnena i förväg så ser vi hur himlen inspirerar oss. En av bröderna berättade för mig att hans ämne för den här konferensen gavs till honom direkt efter hans tal nu i april. En annan nämnde för 3 veckor sedan att han fortfarande bad och väntade på Herren. En annan som fick frågan hur lång tid det hade tagit att skriva ett särskilt känsligt tal svarade 25 år. Ibland kommer själva kärnbudskapet snabbt, men innehållet och detaljerna kräver fortfarande en enorm andlig ansträngning. Fasta och bön, studier och tro är alltid en del av processen. Herren vill inte att något ska smyga sig in som kan förminska hans ord till sina heliga. När vägledningen för ett generalkonferenstal kommer det ofta på natten eller tidigt på morgonen när tankarna är långt ifrån talet. Oväntade insikter och ibland specifika ord och meningar kan plötsligt flöda fram i form av ren uppenbarelse. När ni lyssnar kan budskapen ni tar emot vara väldigt bokstavliga eller skräddarsydda för er. När jag för flera år sedan talade vid en generalkonferens berättade jag om några ord jag fick till mig när jag undrade om jag var beredd att tjäna som missionär. Orden var: du vet inte allt, men du vet tillräckligt. En ung kvinna som satt på generalkonferensen den dagen berättade för mig att hon hade bett om ett frieri och undan hur väl hon kände den unge mannen. När jag uttalade orden "du vet inte allt, men du vet tillräckligt" bekräftade anden för henne att hon faktiskt kände honom tillräckligt väl. Och de har varit lyckligt gifta i flera år nu. Jag lovar att när ni förbereder er ande och kommer med förväntningen att ni ska få höra Herrens röst, så kommer tankar och känslor till er som är skräddarsydda speciellt för er. Ni har redan känt dem under den här konferensen, eller så kommer ni att göra det när ni studerar budskapen under de kommande veckorna. President Monson har sagt: ta er tid till att läsa konferensbudskapen. Begrunda dem. Jag har funnit att jag i mitt eget liv får ännu mer ut av de här inspirerade predikningarna när jag studerar dem mer på djupet. Generalkonferensens lärdomar är de ting som Herren vill att vi ska begrunda idag och under de kommande månaderna. Herden går före sina får, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Ofta manar hans röst oss att förändra något i våra liv. Han manar oss till omvändelse. Han inbjuder oss att följa honom. Tänk på de här uttalandena från konferensen. President Eyring, i morse. Jag vittnar om att Gud Fadern lever och att han vill att ni ska komma hem till honom. Detta är Herren Jesu Kristi sanna kyrka. Han känner er, han älskar er och han vakar över er. President Uchtdorf från igår. Jag vittnar om att när vi påbörjar eller fortsätter vår otroliga resa som leder till Gud, blir våra liv bättre och Herren kommer att använda oss på fantastiska sätt för att välsigna andra i vår omgivning och åvägabringa sina eviga syften. President Nelson från igår eftermiddag. Jag lovar att när ni dagligen fördjupar er i Mormons bok så ska ni få skydd mot dagens ondska, till och med mot pornografins överväldigande plåga och andra missbruk som dövar sinnet. Elder Oaks igår. Jag vittnar om att tillkännagivandet om familjen är ett uttalande av evig sanning, Herrens vilja för sina barn som söker evigt liv. Och Elder Ballard för bara några minuter sedan. Vi måste omfamna Guds barn med medkänsla och eliminera alla fördomar, inte minst rasism, sexism och nationalism. Eftersom vi har en extra minut så vill jag lägga till något om Robert D. Hales. Det första presidentskapet hade sagt äldste Hales att han kunde ha ett budskap om hans hälsa tillät det. Om inte, så förberedde han ett budskap som han delade med mig. Och eftersom han dog för bara några timmar sedan, så ska jag säga några rader från hans äldste Hales tal. När vi väljer att ha tro är vi förberedda att stå i Herrens närhet. Efter frälsarens korsfästelse så var det för dem som var trofasta i sitt vittnesbörd till honom här på jorden. De som förkastade det kunde inte se hans ansikte eller vara i hans närhet. Vår tro förbereder oss att vara i Herrens, i Guds närhet. Tänk att Gud kunde ge honom möjlighet för vår apostel att vara vid hans sida när han dog. När äldste Hales nu gick vidare. Vi har hört på den här konferensen, har vi hört Herrens röst, vittnar jag om. Vi ska inte bli oroliga när Herrens tjänares ord går tvärt emot världens tankesätt och ibland vårt eget tankesätt. Så har det alltid varit. Jag knäfaller i templet tillsammans med mina bröder. Jag intygar att det är goda själar. Deras högsta önskan är att behaga Herren och hjälpa Guds barn tillbaka till hans närhet. Det 70 biskopsrådet, hjälpföreningen, unga kvinnor, primärföreningen och andra ledare i biorganisationerna har bidragit med fantastisk inspiration till den här konferensen, liksom den vackra musiken och de eftertänksamma bönerna har gjort. Det finns en skatt av himmelsk vägledning som väntar på att upptäckas i generalkonferensens budskap. Provet för oss alla är hur vi låter oss påverkas av det vi hör och läser och känner. Låt mig dela en upplevelse om att följa profetiska ord från president Russell M. Nelsons liv. År 1979, 5 år innan äldste Nelson kallades som generalauktoritet, deltog han i ett möte en kort tid före generalkonferensen. President Spencer W. Kimball utmanade kyrkans medlemmar att ta längre steg när det gäller att sprida evangeliet till hela världen. Bland de länder som president Kimball särskilt nämnde var Kina, med orden: vi bör vara till hjälp för kineserna. Vi bör lära oss deras språk. Vi bör be för och hjälpa dem. Broder Nelson, då 54 år gammal, fick under mötet en känsla av att han skulle studera mandarin. Fast han var en upptagen hjärtkirurg skaffade han sig genast en privatlärare. Kort efter att ha påbörjat sina studier närvarade Dr. Nelson vid en konferens och fann sig själv helt oväntat sitta bredvid en framstående kinesisk kirurg, Dr. Wu Jingkai. Eftersom broder Nelson hade studerat mandarin började han prata med Dr. Wu. Dr. Nelsons önskan att följa profeten ledde till att Dr. Wu besökte Salt Lake City och att Dr. Nelson reste till Kina för att föreläsa och utföra operationer. Hans kärlek till det kinesiska folket och deras kärlek och respekt för honom växte. I februari 1985, 10 månader efter att han blivit kallad till det 12:s forum, fick äldste Nelson ett överraskande telefonsamtal från Kina, i vilket Dr. Nelson bönföljs om att komma till Beijing och operera hjärtat på Kinas mest berömda operasångare. Med president Hinckleys stöd återvände Elsten Nelson till Kina. Den sista operationen han någonsin utförde var i Folkrepubliken Kina. För bara 2 år sedan, i oktober 2015, fick president Russell M. Nelson återigen en officiell hedersbetygelse då han utnämndes till gammal vän till Kina. Och igår hörde vi den nu 93-årige president Russell M. Nelson tala om president S. Monsons vädjan till var och en av oss på senaste konferensen i april att under bön studera och begrunda Mormons bok varje dag. Precis som han hade gjort som upptagen hjärtkirurg då han anlitade en privatlärare tog president Nelson omedelbart president Monsons råd och tillämpade det i sitt liv. Och utöver att bara läsa sa han att han gjort listor över vad Mormons bok är, vad den bekräftar, vad den vederlägger, vad den uppfyller och vad den förtydligar och vad den uppenbarar. Intressant nog, som ett andra vittne, talade även president Henry B. Eyring i förmiddags om sitt gensvar på president Monsons uppmaning. Han sa, om ni kommer ihåg, liksom många av er hörde jag profetens röst som om det var Herrens röst till mig. Och liksom många av er bestämde jag mig för att följa de orden. Låt oss se dessa som exempel för våra egna liv. Jag lovar att när ni hör Herrens röst tala till er i lärdomar från den här generalkonferensen och när ni handlar enligt maningarna kommer ni att känna himlens hand över er och era egna och era närståendes liv kommer att välsignas. Under den här konferensen har vi tänkt på vår kära profet. Vi älskar dig, president Monson. Jag avslutar med hans ord uttalade från den här talarstolen. När vi nu lämnar denna konferens ned, han sa så här. När vi nu lämnar denna konferens nedkallar jag himlens välsignelser över var och en av er. Det är min bön att vår himmelske fader ska välsigna er och era familjer. Må budskapen och andan i denna konferens visa sig allt ni gör i ert hem, i ert arbete, på era möten och på alla era, i alla era göranden och låtanden. Han avslutade med att säga, jag älskar er. Jag ber för er. Må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid. I Jesu Kristi namn. Amen. Thank you.
Our dear, kind and most gracious Father in heaven.
Vår kära allsmäktige himmelske fader, i slutet på denna fantastiska konferens så fylls våra hjärtan med tacksamhet för denna kyrka och för det ljus som du har givit oss. Vi tackar dig himmelske fader för profeten Thomas S. Monson, och vi är tacksamma för hans tjänande, och vi tänker på honom och ber om dina välsignelser över honom och hans familj. Vi är tacksamma för Elste Hales och det tjänare som han gav. Och vi ber om dina välsignelser över hans familj. Himmelske fader, vi är tacksamma för de som har blivit smorda. De bröder som är profeter, siare och uppenbarare. Och vi är tacksamma för det ord som de har talat under din ledning och inspiration. Vi ber att du ska hjälpa oss medan vi strävar efter att ta emot och använda de saker som vi har lärt i våra liv. Vi är tacksamma för det ljus som har givits från den här konferensen, och vi är tacksamma för alla som har ord som har talats och det musik som vi har fått lyssna till. Fader i himlen, vi ber dig nu att kunna gå framåt i säkerhet och ta dessa lärdomar med oss i våra hjärtan. Och vi erbjuder oss själva till dig i Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning av den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. I varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.